Välkomna till Solo Sport med Vacki
och Jesper. Du är fortfarande inte med namn.
Paul, han är med här lite på distans, ja, och gör sina inspel. Du, hur är det med dig, Roberto?
Jo, det är bra. Stabilt.
Haft en bra vecka?
Ja, den är precis börjat för sen. Vi på den. Om vi tänker på förra veckan så... Ja, det var en bra vecka. Själv då?
Ja, bra tycker jag. Ja. Och framförallt väldigt glad över att vi har fått sån efterrespons över vårt första avsnitt med podden.
Ja, det var ju jätteroligt. Vilket drag det blev.
Det blev rejält drag och vi klättrade väldigt mycket på listorna på iTunes och Podomatic med flera.
Ja.
Så att det är häftigt. Vi är glada över att ni är med oss och lyssnar.
Ja, verkligen. Häng på då!
Avsnitt 2.
Ja.
Ska vi köra igång med nu?
Ja, precis. Vi ska vi inte påminna alla... All den här kvartsmiljonen som vi har som lyssnar på det här. Vad det går ut på våran podd. Vi har ju tre block kan vi säga.
Det stämmer.
Du kan dem bättre än mig så det är bäst uttal.
Det är tre block och vi börjar med lite generell sport som är aktuell. Som har hänt sedan förra veckan vi sände. Därefter går vi in på en specifik sport.
Ja.
Och, den här veckan tänkte vi uppmärksamma handbollen.
Ja, precis.
Det händer mycket spännande nu och stora mästerskap runt hörnet.
Ja.
Sen har vi också, utifrån den specifika sporten som vi pratar om, kommer vi att intervjua en profil från den sporten.
Mm.
Och eftersom det är handboll så vill vi liksom ha en av de bästa.
Ja, precis.
Stefan Löfgren.
Ja, jajamän.
Och inte...
Jävlar, vad bred axlar han är alltså. Det är helt sjukt.
Ja, ganska stora handflator också.
Ja, du skojar. Hela underarmen försvinner när man skakar hand om.
Han såg inte så stor ut på den tiden han spelade. När man ser någon live så inser man att oj, de är rätt stora handbollsspelare.
Ja,
ja, häftigt. Vi har mycket spännande framför oss här då.
Mm.
Så att vi tuffar väl igång. Jag har en kort grej bara innan vi går in på generell sport. Vi efterlyste i slutet på förra avsnittet sponsorer.
Ja, ja, precis. Va? Vi siktar högt direkt.
Och det är väl synd att säga att telefonen är nedringd.
Ja, nu har inte jag tittat de senaste 5 minuterna, men jag tror inte någon har ringt det heller faktiskt.
Okay. Men därför tänkte jag så här, Roberto. Jag har en plan. Istället för att sponsorerna ska komma till oss, så kommer vi till sponsorerna.
Okej.
Okay. Och då
det, det känns som att det är ganska vanligt i och för sig.
Ja, men det här är en unik idé.
Ja.
Så lyssna på den här nu.
Ja.
Känner du till ett företag som heter Uber?
Nej.
Uber är ett, jag skulle vilja säga ett techbolag. Jag är ju väldigt intresserad av spännande ny teknik och företag som går in och förändrar en bransch. Och Uber har förändrat taxibranschen kan man säga. Deras slogan är ju att alla har rätt till en egen privatchaufför.
Ja, okej. Okay.
Så Uber är en app man laddar ner. I den appen så kan man se var alla Uber-bilar befinner sig. Det är svarta bilar som kommer, de håller upp dörren, man får en flaska vatten, man får en padda. Lite grann som en egen privatchaufför, men det är betydligt billigare än vanlig taxi. Och det här tycker jag är lite spännande. De har förändrat den här traditionella taxibranschen väldigt mycket runt om i världen. Och har man den här appen så kan man få spännande erbjudanden. Man kan få helt plötsligt ett erbjudande om att åka taxibåt eller Gambo 3000 bil med Jens Byggmark. Och det är häftigt tycker jag.
Ja.
Och de vet ju inte om att vi gör det här. Men jag tänkte så här. Jag har fått en erbjudande kod på Uber.
Ja, okay.
Och det innebär att om våra lyssnare skulle ladda ner den här appen och använda den här koden, så får varenda en av våra lyssnare som gör det 100 kronor att åka taxi för.
Jaha. Men kan man lämna ut sin kod?
Jag vet inte.
Vi provar. Det kanske blir
ja, det här är ju chansning. Vi kanske blir stämda eller det kan hända både ditten och datten. Men gör de det så får jag eller vi 100 kronor att åka för också.
Jaha, okej.
Okay. Och ser du hur jag tänker här kring sponsorskapet? Ja, plötsligt kommer jag kunna åka taxi till och hämta min dotter på dagis eller Ica och handla mjölk.
Ja.
Liksom, är man kreativ så kan man hitta lösningar.
Ja.
Och då är det så här, om vi säger att 1% av alla våra lyssnare använder den här koden.
Typ 25 000.
Ja, ja, vi räknar då faktiska siffror, 100 000 lyssnare. 1000 av dem använder koden. Då får ju vi 100 000 och våra lyssnare får tillsammans då 100 000 åka taxi för. Sen kan de erbjuda det här vidare till sina kompisar.
Ja.
Dela den på Facebook eller sms och så vidare. Och det innebär att de får, deras kompisar får också 100 000.
Ja.
Så sprids det.
Men det här koden, får man använda hur mycket som helst? Det känns ju som att det är typ en engångskod.
Ja, man kan distribuera den till sina vänner. Man kan publicera den på Facebook eller man kan lägga ut den lite här och var.
Jaha.
Så att, jag har inte sett någonstans att det finns en begränsning i det här. Men min räkneövning är då så här. Om vi tänker att man har...
Om vi
har 1%, 1% av våra lyssnare gör det här. Så skulle det vara 1000 stycken. Då får de, det kostar 100 000 för Uber till dem och 100 000 till oss. Sen gör de det här vidare i nästa steg. Säg att de bjuder in 10 personer var. Då skulle det bli drygt 1 miljon som det här liksom snurrar in i, eller kostar i Uber.
Ja.
Så att det blir lite spännande också att se vad händer. Tar det stopp eller kommer vi bli stämda av Uber? Eller kommer Uber gå i konkurs? Eller?
Har vi råd att bli
stämda? Vad kommer hända? Vad fan, vi kan bjuda på det.
Ja.
Så tänkte jag så här. Att för varje person som gör så här att jag kommer att se när någon person använder den här koden och åker taxi, då får jag ett mail. Och för varje person som gör det, då tänkte jag så här, då kan jag eller vi skänka 10 kronor till välgörenhet.
Ja, just.
Så om vi har då 1000 lyssnare som använder den här koden, så skänker vi 10 000 till välgörenhet. Vad tror du det?
Ja. Men är det 10 000 i taxiresor eller är det 10 000 kronor?
Nej, 10 000 kronor tänkte jag.
Ja, okay.
Utan att fråga dig innan då. Men...
Ja, nej, jag hade alltså ingen aning om det här. Men jag är ju väldigt mycket för det här att stödja olika organisationer och så vidare. Så att det är väl självklart.
Du på?
Ja, för fan.
Härligt. Koden då, nu får ni lyssna noga. Ladda ner Uber-appen och sen ange...
Men Uber, är det U med två punkter?
Ja, det räcker med ett vanligt U.
Ja.
Om ni söker på Uber i iTunes Store eller i... Ja, ladda ner den helt enkelt så kan man ange en erbjudande kod. Och den koden är 2 S som är Stefan Q E 9 2SQE9. Ladda ner den så får ni 100 kronor att åka för. Sen kan ni dela det här till era kompis så får de också 100 kronor. Och på det sättet får vi också 100 kronor för varje som använder den. Det var väl ett kort meddelande från vår sponsor Uber den här veckan. Ofrivillig sponsor.
Helt galet.
Så kan det vara. Du Roberto,
ja.
Snabbt över till något annat.
Ja, det är den här podden egentligen handlar.
Ja, precis. Ja, sport, men också dig.
Ja.
Vi har fått några mejl här från lyssnare. Jag tänkte, jag har valt ut två och om jag börjar med första frågan här på mejl. Roberto, vart föddes du och vart växte du upp?
Ja, vad trevligt att få sådana frågor. Det var inte så svåra att svara på. Jag är född på Södra BB i Stockholm, alltså på Söder. Den 28 november 1965, så snart är det dags för er att skicka presenter till mig som ni hör. Och växte upp första tiden var i Sicklastrand. Mina föräldrar drev restauranger. Det var en massa italienare som jobbade på Atlas Copco ofta. Han kom och käkade lunch, men sen det var ju öppet på kvällen och spelade kort och hade utredning som helst varenda dag nästan. Och sen flyttade vi ganska snart efter det till Riksby som ligger nästgårds med Brommaplan kan man säga. Så där växte jag upp mina första 9 år. Och sen flyttade jag till Italien och vi bodde där i 3 år. Och det var där jag började tävlingscykla. Och sen så flyttade vi tillbaka till Sverige och då blev det Tyresö. Bollmora centrum hette det på den tiden. Nu heter det Tyresö centrum.
Vart i Italien bodde du under de här 3 åren?
I La Spezia, det ligger i Ligurien.
Cinque Terre.
Cinque Terre är ju där mamma växte upp, i Rio Maggiore. Den ostligaste byn av de 5. Och pappa är ju en riktig spezzino. Han är ju från La Spezia. Så att de träffades någonstans på något danshak.
Otroligt vackert.
Ja, det är hur fint som helst. Verkligen.
Härligt. Jag tänkte ta en fråga till här. Du har haft en cykelkarriär. Vad gör du idag? Frågar Erik.
Jerka! Ja, jag gör en podcast tillsammans med Jesper. Som är oerhört framgångsrik så här efter ett och ett halvt program. Jag kommenterar i första hand. Man kan göra typ 140 kommentatorsdagar om året. Cykling och längdskidåkning i första hand. Och sen så är jag speaker och konferenser på ganska många event. Mm. Det är ju det min huvudsyssla, kan man säga. Mm. Egen företagare, med andra ord.
Fortsätt att mejla in era frågor till jesper.vacki@gmail.com. Vi tycker att det är kul att ni hör av er. Vi har också en liten tävling till er. Vi vill att ni ska vara aktiva, interaktiva. Och den tävlingen går ut på att ni ska ta en bild när ni lyssnar på den här podden med er mobil. Lägg upp en bild på hashtaggen solosportmedvacki.
Det är hashtaggen och sen namnet på podden.
Exakt. Solosportmedvacki. Och där hashtaggen är den bilden. Och sen kommer vi välja ut en vinnare. Ja. Vad får vinnaren, Roberto?
Ja, jag tänkte... Förmodligen är det inte bara cykelnördar som lyssnar på den här podden. Som jag är van att prata till annars. Men en cykeltröja. Jag har ju tagit fram en ny kollektion. Ride Clean står det rätt över både bröst och rygg. Så en sån tröja.
Fint. Svart och rosa.
Ja, kanske en Eurosport keps också.
Okay.
Ja, den är svart och rosa tröja. Ja. Men inte kepsen. Den är beige.
Den är på riktigt
alltså, den är bäst.
Okej, okay. Ja, men det låter väl bra. Var med och tävla så kan ni vinna priser. Och det gör ni genom att hashtagga Solosport med Vacki på Instagram. Då kör vi igång med lite generell sport, Vacki.
Ja.
Vi börjar med skidor. Det har ju dragit igång nu. Vinterstudion är i full fart och det har varit tävlingar i helgen. Vad är din bild av de tävlingarna som har ägt rum?
Ja, alltså det är väl inga så här jättesensationer egentligen. Det är väl kul att unga... Framförallt unga tjejer lyckas väldigt bra. Maja Dahlqvist var ju fyra i sprinten och blev uttagen nu också till världscuptävlingen i Kuusamo i Finland. Eller i Ruka, det ligger några mil norr om Kuusamo. Och sen var det ju Sofia Henriksson som gjorde ett fantastiskt fint 50 meters lopp och blev tvåa bakom Charlotte Kalla. Så det var ju egentligen, men annars är det ju inga jättesensationer alltså. Maria Rydqvist tillbaka, hon är ju tvåbarnsmamma numera och blev tvåa på en av distanstävlingarna i Bruksvallarna. Och Kalle Halvarsson kanske har tagit ett steg till. Han var ju tvåa på distansloppen, båda två. Och den ena då ropade i spiken att han var segrare, men så kom Johan Olsson och lyckades spö upp honom. Han började väl att shoppa lite väl mycket där på slutet, Kalle, så han fick torsk med 4/10. Och sen vann han ju sprinten då. Så att, men fick stryk av en skidskytt alltså, i ett av distansloppen. Det var ju på fristidsdelen som han fick stryk av Fredrik Lindström då, som är vår bästa skidskytt.
Hur kan det hända?
Ja, alltså han är ju skitbra på att åka skidor givetvis, men ändå, jag tycker nog att längdåkarna, någon borde vara bättre än Lindström. Annars ringer en liten varningsklocka i mina öron i alla fall.
Hur är det formen på här sidan om det är en skidskytt som presterar så bra mot dem så att säga?
Ja, det behöver i och för sig, alltså det beror lite på vad de har haft för träningsperiod också. De kanske går tungt in i Bruksvallarnas tävlingar för att sen släppa på gasen nu den här veckan liksom, och se till att vara i kanonform till Kuusamo. Och det är ändå det viktigaste för dem. Det är ju världscupen, det är inte en hemmapremiär. Men ändå så det är ju kul för Lindström. Men, ja, vi får se. Det blir spännande faktiskt i helgen. Jag ska ju kommentera tillsammans med Per Elofsson, vår nya...
På Eurosport.
Det är jättekul. Elofsson och jag har ju känt varandra i ganska många år, men vi har nog aldrig jobbat ihop faktiskt. Jag var ju, jo i och för sig, jag var ju pressansvarig en period innan han lag. Så att jag hade en del att göra med Per alldeles i slutet av hans karriär.
Mm. Han är duktig.
Ja, han är bra.
Du, vad säger vi generellt om skidorna? Kalla?
Ja, det är Kalla som vi har. Charlotte Kalla är den vi kan hoppas mycket på förstås. Och sen är det klart sprintåkarna, både på dam och här sidan, är ju bra i Sverige. Ja. Så att det är ju sprinttävlingar och ett distanslopp. De har ju gjort om där i Kuusamo. Det har ju varit så här 3 dagars tävling förut. Nu är det 2 enskilda loppar, lördag och söndag. Så att Men vi har goda möjligheter. Men när det gäller distansloppen, då är det ju Charlotte Kalla tror jag som vi får störst förhoppning på.
Och det är VM i Falun som är fokus för de flesta var just
ja, ja, och de har ju massa olika upplägg till höger och vänster. En del står jag över Tour de Ski, andra kör och beror på lite grann vad de har för, ja egentligen vad som de har lyckats med förut egentligen kan man säga.
Ja. En som jag tycker sticker ut nu som har haft en tuff period är Nordtug.
Ja.
Han ser fin ut alltså.
Ja, han är bra och han verkar vara ungefär lika kaxig som innan rattfyllan där, så att det är helt otroligt.
Personligheten har inte förändrats.
Nej, ni som har sett sprinten där i Beitostölen, det var helt sjukt alltså. Han kom som en raket på slut och så tittade han lite argt på de andra bara, så bara åkte han rätt ut. Han stannade inte liksom i det där stoppområdet, utan han körde bara rätt ut från arenan.
Ja.
Flom,
tack och hej. Tack
och hej. I fredags var han väl trea också på klassiska loppet. 25 sekunder efter Martin Jonsrud Sundby, och han sa ju knappt flaska i intervjun. Alltså. Det var bara skitkort.
Ja.
Och han får mycket kritik och skit sådär, men det är på det där sättet han har byggt upp sitt varumärke liksom. Och det är det som gör honom så himla spännande, och det är därför han tjänar så skitmycket pengar.
Ja.
För det är precis det han gör.
Precis, det Tack. Finns en spänst i varumärket. Sen har han tagit lite tur hit och dit, men samtidigt så särskiljer han sig från övriga sporten.
Sen är det klart att det här med rattfyllan, det är ju, alltså jag var ju ganska säker på att det där skulle ju liksom göra mycket värre skada än vad som, och det borde det kanske ha gjort med facit i handen. Nu gick det bra för de inblandade i kraschen, men han hade kunnat släppa med sig en massa andra människor också i den här fruktansvärda händelsen då. Men han har ju klarat sig bra från det där ändå på något sätt. Så att, vi får väl se också. Nu är ju inte allting klart när det gäller just den händelsen. Men får vi se vad det slutar någonstans. Petter Northug. Men han är ju bra i alla fall. Han är, även om han inte är på topp nu, så nu är han ju med i landslaget igen. Han har varit i bråk med förbundet mycket liksom, när det gäller just sponsorer. De vill att han ska ha förbundets sponsorer då. Men han vill ju gå sin egen väg. Och det brukar han ju göra, och göra det bra.
Ja, precis. Men det ställer också högre krav på honom när han går sin egen väg.
Ja.
Han måste ju prestera otroligt bra för att komma in i laget. Men jag tror att han gör det. Jag tror att han kommer att vara otroligt taggad inför VM.
Och du fattar att det här i Sverige.
Här i Sverige.
Du vet, han kommer ju vara mer taggad än när de hade hemma VM 2011.
Mm. Han vill skicka lite passningar till kungen och drottningen igen. Bra! Skidorna är igång och det händer mycket spännande. Vi går över till nästa sport och det är fotboll.
Ja.
Vi sög ju båda två, du och jag, på att tippa Sverige mot Montenegro.
Det gick ju skapligt för ingen av oss. Du hade 2-0.
Jag hade 2-0, du hade 2-1. Om man kan säga så var du närmast. Albin Ekdal gjorde ju faktiskt ett mål som blev borta.
Ja.
Och jag kan tycka att jag brukar inte vara den som klagar på domaren, men lite grann tycker jag att de föll för trycket i den här matchen. Vi ska inte prata så mycket om matchen i sig. Det som har hänt med landslaget därefter är att man spelade en träningslandskamp mot Frankrike.
Mm.
Vad tyckte du om den matchen?
Ja, alltså Frankrike styrde och ställde rätt friskt alltså. Och nu vann de 1-0, och det kan man väl tycka var rättvist liksom. För det hade ju känts nästan lite orättvist om Sverige hade lyckats hålla nollan där. De var ju ganska överlägsna. Även om Sverige liksom, de kaxade ju faktiskt upp sig lite grann. Men du nämnde ju Albin Ekdal, och det är ju en spännande spelare alltså.
Verkligen. För mig är det ju Sveriges, om man är alltid nummer två efter Zlatan, så är det bara. Så länge han är aktiv och spelar på den nivån han gör. Men Albin Ekdal för mig är nummer två i Sverige, om man ser på svenska spelare som är ute i världen. Han, får
han är inte bara ute i världen, han är ju för fasiken i Italien som spelar.
Precis, ingen bollerliga. Men han får väldigt lite uppmärksamhet tycker jag.
Ja, men det kanske är hans personlighet lite grann också, va?
Ja, kanske. Han är lite kanske lågmäld i media och sådär. Men jag tycker också att det finns en tendens i media att man uppmärksammar väldigt mycket allsvenskan och spelarna här. Rapporteringen från utländska ligor, till exempel italienska ligan, är ganska knapp hem.
Ja.
Det tycker jag är synd, för att det är en framtidsman, Albin Ekdal.
Det var ju diskussioner med det, såg jag här, att man pratade om, och det var väl från spelbolagens sida, att man liksom höll på att prata om att John Guidetti förmodligen kommer att vara den som tar över när det gäller guldbollen efter Zlatan. Men där är vi lite överens om att det är kanske Albin Ekdal faktiskt som kommer att vara den som, om man fortsätter den utvecklingen som han är inne i nu i alla fall, kanske den som kommer att dra hem en guldboll småningom.
Exakt, jag tror det, och jag tycker han är en otroligt fin spelare med fantastisk spelförmåga och split vision. Härligt att se.
Härlig touch. Och
härlig touch.
Fint löpsteg.
Yes. Frankrike var ju, alltså vilket lag de har. Jag tycker faktiskt att Sverige gör det bra. Mm. Det måste jag säga. Det är inget dåligt motstånd. Jag vet att det var lite kritiska röster efter, men mot ett sånt lag som Frankrike ställer på planen, så det är inte lätt.
Och sen vill man ju testa runt lite grann också i det svenska laget givetvis. Frankrike har ju, vill ju väl också testa, men de har ju så otroligt bränd också. Ja. De har ju så mycket att plocka av. Medan, det är klart att det var ju en hel del svenskar som nu fick chansen liksom. Man testade rätt så friskt. Och
tyvärr inte riktigt tog den, tycker jag. Inte riktigt vände bollen. Men det är som du säger, man testar och laborerar. Så egentligen kan man väl inte säga så mycket om en sån här match. En spelare som jag skulle vilja verkligen framhäva. Pogba.
Ja.
Vad säger du?
Paul Pogba.
Jisses.
Det där kommer bli, eller bli. Han är ju redan världsmålare. Han är ju från Lagny-sur-Marne. Bara en sån sak. Ligger i utkanten av Paris. Mm. Bara att komma från en sån ställe är ju fantastiskt.
Det är häftigt för det.
Han spelar ju Juventus. Det är en ung kille. Han är född 93.
Ja.
Du vet, det är så kort tid sen. Så man kommer ju nästan ihåg om man gjorde den 15 januari. Så ung, ja.
Exakt.
Ja.
Och i Juventus. Och gör det bra. Där är också en väldigt fin spelare att se på. Teknisk spelare med fina framspelningar och otrolig förmåga att hitta de här omöjliga vinklarna och spela fram sina lagkamrater.
Ja. Och sen är han ju fantastisk på att hitta nya frillor också. Det är inte så mycket nya, men den är häftig när han har. En annan som kan ha någonting kvar. Det är jätteavundsjuk. Man kan inte göra någonting av det. Han kör det. 17 hårstråden man har kvar på huvudet.
Och det är lite olika färger och frisyrer.
Ja, verkligen.
Ja. Det var väl egentligen det hela om fotbollen, tänkte jag. Jag tänkte vi ska gå vidare med hockey.
Ja.
Vi hinner prata igenom lite generell sport där i allmänhet. I hockeys värld så, det som det har stått mycket om i tidningarna och rapporterats i media är Peter Forsberg som har blivit invald i Hall of Fame.
Ja, men du, vad var det för kavaj han fick? Det måste ha varit några storlekar. Såg du när de delade ut kavajen?
Var det Dressman eller?
Det kan det ha varit. Ingen omtalande, men den var trång alltså.
Ja.
Jag tyckte den såg lite ut alltså.
Ja, det har ju beredd att hålla
med. Jag kan ha sett
fel. Borde de inte ha provat den innan eller? Och han kunde väl fått en storlek som var rätt?
Ja, de kanske bara tog fram liksom. Ja, men vad hade han för mått när han spelade hockey? Och så gick de på den. Liksom.
Antyder du att han har gått upp lite i vikt?
Ja, några lite grann, det tror jag.
Ja. Kanske inte lika regelbundet tränar som han gjorde tidigare.
Nej.
Men vi ska inte prata för mycket om Peter Forsbergs vikt. Hans otroliga prestationer som spelare. Han har vunnit Stanley Cup 96-2001. Jag vet att han har 2 VM-guld 92-98. 2 OS-guld i Lillehammar. Så missade de faktiskt i presentationen i Hall of Fame att han också har ett OS-guld i Turin.
Ja, precis.
Men vilken karriär.
Ja.
Otrolig spelare. Tyvärr tycker jag att den har kantats lite av, eller skuggats lite av de här skadeproblemen han hade i slutet.
Ja, han hade väl som, dels ett driv liksom att fortsätta med hockeyn. Det har jag hört honom säga flera gånger liksom, att det var ju därför. Det var inte som liksom, det handlade ju inte om stålar eller du vet att vad ska jag göra nu, utan det var, han ville ju verkligen spela hockey liksom. Han var ju så otroligt, det måste man ju säga, att det är ju fantastiskt med så drivna människor liksom, att man har sån passion för sin idrott. Att man liksom gång efter gång efter gång efter gång. Jag tänker på Sanna Kallur också. Jag har varit borta liksom mer eller mindre i alla fall i en 6-7 år. Mm. Sen har vi gjort liksom lite comebacker som har gått sig sådär. Men alltså, här handlar liksom, det gäller Foppa. Då handlar det liksom om passion. Va? Och det är klart att det där naggade ju lite grann på hans fantastiska karriär. Alltså det var ju mest, det var ju bara att prata om hans fot och skadorna och sådär i slutet. Så det kanske liksom tog udden av lite grann den fantastiska karriären, den fantastiska spelaren som han var faktiskt.
Det där är alltid svårt, för att jag tycker generellt att man ska sluta när man är på topp. För att då får man ett värdigt avslut och man blir ihågkommen på rätt sätt. Peter Forsberg, det som hände med honom tycker jag var unikt.
Mm.
För jag kan se en del aktiva spelare på hög nivå som inte har någonting annat och de vill inte släppa sin sport och de kanske måste fortsätta spela på en lägre nivå för att försörja sig.
Ja,
och det var ju inte fallet med Peter. Nej. Utan jag vet att jag pratade med Kjell Berglund och han berättade för mig när han var tränare i Modo. Alltså han hade ju så ont i sin fot och han satt och provade skridsko efter skridsko efter skridsko. 60 par skridskor. Alltså han ville bara ut på isen.
Ja.
Han var bara tvungen att komma ut på isen igen och gjorde ju sen ett försök både i Modo och sen tillbaka i NHL en sväng där innan han fick inse att han var tvungen att lägga skridskorna på hyllan till slut. Men ja, jag har funderat på det där. Vad var det som drev honom att fortsätta så envist? Och det måste vara som du säger, det är den här otroliga passionen för sporten. Och det i sig tycker jag är hedersamt.
Ja. Till exempel Thierry Henry, han borde ju ha lagt av. Efter att han skrikit som en galning. Chicken on the bone!
I want a chicken on the bone! Det hade vi aldrig fått reda på den incidenten om inte han hade spelat
vidare. Nej, men där skulle han lagt av. Ja, precis. Då var ju på topp. Direkt när jag klev ur restaurangen så bara, nu lägger jag av.
Ja, men det var ett värdigt avslut. Du nämnde Kaller och hennes försök att nu komma tillbaka efter 6 år med skador i friidrotten. Vad säger du om det? Kommer hon att lyckas med den här satsningen nu?
Ja, men nu känns det ju faktiskt för första gången på riktigt. För tidigare har det varit så här, men hit och dit. Det enda som kan hända nu liksom, det är ju att hon blir så pass bra att någonting i muskulaturen liksom inte har hängt med riktigt inför förberedelserna då.
Ja.
Men hon har ju maxat en hel del och hon har ju liksom, det är klart att hon har ju järnkoll. Hon har ju Gryx på Expressen, Torbjörn Eriksson som tränare också. Och det känns som att nu är hon faktiskt på gång och hon kan mycket väl bli svinbra igen. Hon har ju världsrekordet på 60 meter häck inomhus och det är ju det hon ska vara med nu på i Globen då, 19 februari på XM-galan. Och eventuellt kanske, det kan ju till och med, det lät nästan som att det kunde bli någon tävling till. Och varför inte innan XM-galan? Men hon kanske sparar sig till dess då, vi får väl se.
Jag har ju varit tveksam.
Ja.
Det finns två saker som jag nu inser talar för henne. Att hon ska kunna komma tillbaka. Det ena är, tittar man på prestationerna i till exempel 100 meter häck, så har inte resten av de aktiva utvecklats särskilt mycket. Alltså, tiderna är inte så mycket bättre än vad hon sprang på när hon var som bäst.
Ja.
Det andra, och det här kanske är lite grann flum för en del, men hon har ju blivit mamma.
Mm.
Hon har ju Majken.
Ja, precis.
Och jag tror att det händer någonting häftigt med kvinnor när de får barn.
Mm.
Alltså man får en otrolig styrka och det tycker jag lyser igenom lite grann med Kavra. Hon är lugn och hon har ett inre självförtroende och kanske någonting annat än bara sin sport att fokusera på. Och det tror jag faktiskt kommer tala för henne också.
Ja. Jo, precis. För skulle hon bara ha sport, alltså idrotten då, som det kanske var i början egentligen. Hon har ju en hel del uppdrag nu också vid sidan om och sådär. Och sen som du säger så har hon barn att ta hand om och sådär. Men det kanske gör att det får gå som det går lite mer. Den inställningen på något sätt. Och att det kan hjälpa henne. Både mentalt och fysiskt givetvis. Med att ha blivit mamma. Så vi får se vad som händer med Sanna Kallur. Som jag tycker är... Och hon har ju det. Alltså, tänk på mycket liksom... Trots allt så är det ett antal år sedan hon var på topp liksom, och var bra efter, liksom innan skada. Och ändå är hon så intressant för media. Hon har ju någonting som väldigt, väldigt många saknar. Hon har ju en otrolig karisma. För, liksom, ja, och sen är hon så skön liksom, i intervjusituationer. Hon är ju sig själv. Liksom.
Mm.
Hon kan dra till med någon svordom och det är väl mer eller mindre nådigt liksom, givetvis att göra det. Det är inte så bra alla gånger att göra det i media, men hon är sig själv.
The it factor.
Ja.
Hon har den.
Ja.
Hon har ju, vad är det, 08 så hade hon världsrekord 60 meter häck inomhus.
Mm.
7,68.
Ja.
Kan hon komma tillbaka till de nivåerna? Eller se. Bättre?
Ja, det skulle inte förvåna mig alltså. Faktiskt. Hon är inte lastgammal direkt, trots att det var ett år sedan hon var som bäst. Men...
Nej, vi hoppas det.
Jäkligt spännande alltså. Det är ju samma sak här. Jag menar, ingen ska ju tro att hon håller på och har hållit på och halva fram och tillbaka och träna och misslyckelse bara för massa pengar skull liksom. Utan här handlar det om passion alltså. Verkligen. Hon vill tillbaka till flowet. Hon vill hitta tillbaka till den här känslan liksom, som det ändå handlar om. Och precis som hon sa presskonferensen inför Excel-galan där, det var ju häromdagen, att hon har saknat det här liksom, att vara rädd, men också anspänningen, explosionen, du vet, allt det där som man hittar inte det vid sidan av idrotten. I alla fall en idrottare har svårt att hitta den kicken liksom igen. Just och det. Den saknar hon.
Det så det här är hon brinner fortfarande.
Ja, hon brinner för det.
Och hon såg ut att vara otroligt bra form.
Ja.
Vilken superkropp.
Ja, det behöver inte vara orolig för. Hon kommer att vara ett trimma som här när hon sopar igång tävlandet.
Yes.
Kul!
Du, har det hänt någonting i din hemmasport, cykel?
Nej. Det här är ju lågsäsong, så det händer inte sådär fruktansvärt mycket. Det kan jag inte säga. Nej. Nej.
Vi skulle ju ha en punkt varje gång som handlar om cykel.
Men det är värdelöst.
Det kommer alltid vara så här.
Ja. Det är mörkt och det är kallt ute. Det är november. Och...
Cyklar du mycket fortfarande?
Nej, men jag var ute förra veckan två gånger i alla fall.
Kör du lampa då?
Va?
Dubbdäck och lampa?
Nej. Jag åker ut på dagarna.
Okej. Okay.
Nej, jag är ingen nattmänniska tänkte jag säga. Det jag visste, men inte på cykel i alla fall.
Du kör,
mountainbike, den grusvägar.
Mountainbike och grusvägar. Ja, ja. Den korta perioden på dagen när det är ljus.
Ja, precis. Precis, så jag får skynda mig liksom varje dag nu i den här perioden.
Du, förra podden så hade vi lite häftiga avslöjanden om Henri och Messi.
Ja.
Chicken on the bone. Och en skakad kolaflaska.
Ja, men det där måste du dra igen. Chicken on the bone, det var ju bara för bra. Alltså, bara, kort, du får inte dra hela. Men vi har ju några nya lyssnare.
Okej. Okay. Kort då. Thierry Henry. Han spelade väldigt framgångsrikt i Arsenal och var... Är fortfarande tror jag till och med i New York Red Bulls och trappar av sin karriär sakteligen.
Men nu ska vi locka dem att lyssna på den första podd istället.
Det är nästan bättre va? Ja, vi gör cliffhanger.
Ja.
Cliffhanger.
Ja.
Okej. Okay. Ni som vill höra den här storyn om Henri, en lite rolig anekdot. Gå in och lyssna på vårt första avsnitt. Solosport med Vacki. Så får ni höra den storyn. Bra, då ska vi faktiskt gå in på en inside-händelse som inte har varit förut.
Aha. Den här tror jag kommer som en överraskning för mig igen då. För jag hade inte hört talas om den där med Henri heller.
Okej, nu har vi ett antal år tillbaka i tiden. Och vi befinner oss i Sälen på en av de beryktade afterski-ställena i Sälen. Det är världens drag, det är mycket folk. Ja, humöret är på topp helt enkelt. Och de flesta har väl partajat lite här efter en hel dag på skidor. Och stämningen är god. Vet du vem som befinner sig mitt i vindet?
Nej.
Våran berömda pingis S. J.O. Wallner.
Ja, det var ju ingen överraskning.
Du är inte helt kopplad.
Nej, han vill vara i vindet.
Han vill vara i vindet?
Ja.
Okej, den här afterski-klubben, den ska stänga. Klockan har väl liksom slagit stängning och det är dags att gå hem. Men J.O. vill ju inte sluta festen där. Vad gör han då, tror du?
Ja, han köper klubben.
Nej, han hoppar upp på ett bord och skriker: vem vill ligga med en världsmästare?
Var det någon som fick svar?
Det förtäller inte historien.
Eller fick han svar?
Det sjuka är, och det är faktiskt helt sant också, den här historien är sann, den kommer från säker källa. Det som sen hände några år senare, när jag bor ett stenkast från Stureplan på Brahegatan och en nyårsafton, så letade jag mig hem med några kompisar som skulle sova hos mig. Och vi trillade in där i porten efter en trevlig nyårsafton, vad kan klockan vara, 3-4 på morgonen. Då sitter Giovanni i min port och sitter och liksom fipplar med mobilen. Så jag sa: hej Gio, hur är läget? Ah, det är bra. Vet du var Charlotte bor någonstans? Så att han verkar liksom ha varit igång.
Men var det den han träffade upp i scenen?
Nej, det här var ju flera år senare. Och jag skulle tro att det kanske inte var...
Men det som är fantastiskt med Gio, förutom det, om man nu tycker det är fantastiskt, men det är att han har ju ett kinesiskt namn. Shang King Chou.
Shang King Chou.
Ja, betyder... det eviga gröna trädet. Det är tycker han är så fantastisk i Kina. Han är ju hur big som helst där.
Ja.
Ja.
Big in Japan. Han är stor i hela Asien, va?
Ja, han har varit världsmästare 6 gånger, vet du. Och blev guldmedaljör i Barcelona 92 och så vidare. Europamästerskapen har vunnit typ 12 gånger och något där, så att,
Och är man så bra och känd, då får man ligga lite.
Det har blivit ett liggprogram.
Det verkar nästan som det. Jag liksom ser ju att du försöker vinkla det här mot sporten igen.
Ja, precis.
Jag håller kvar vid det här liggandet.
Det är kanske därför du inte har fått in ditt namn i titellandet på podden.
Jag är fokuserad på alla saker. Du, apropå bra saker och dåliga saker i sportens värld. Vi ska nu gå in på Wacky, hissar och dissar.
Oj!
Där har vi ju bara kort. Du tar upp ett antal punkter där du vill dissa några och hissa några.
Ja. Ska vi börja med hissa?
Det tycker jag.
Ja. Foppa-hyllningen. Alltså, jag följde den där. Och det är klart, det här Hall of Fame i NHL-hockey verkar ju hur sjukt stor som helst. Inom hockeyn i alla fall. För jag har inte läst i Gazzetta eller Sport att de har skrivit någonting om att Foppa blir invald. Och inga andra heller för den delen. Någonsin. Så att Italien är väl ganska kallt med just den. Men nästan så att det känns som att liksom, för det första kommer jag in i Hall of Fame skitlångt efter. Nu var det för sig inte sådär jättemånga år sedan som Foppa blev eller av med hockeyn då. Men man kommer alltid in, jag vet inte varför det tar så många år. Men den hyllningen liksom känns nästan, tycker en del, nästan är större än hans karriär. Men det är ju trots allt karriären liksom, jag tycker vi ska hissa. Sen att man blir invald liksom, i Hall of Fame, det är ju bara en bisak. Och det är klart att det är väl roligt. Han tyckte också att det var hur stort som helst givetvis. Men jag håller mig till hans meriter istället och det han gjorde på isen.
Så vi hissar Peter Forsbergs karriär.
Ja,
nästa fråga.
Framförallt. Rickard Grip hissar jag. Förbundskapten i... Dels för att jag har tyckt länge ända sedan han blev förbundskapten egentligen. Jag har ju känt honom lite längre än så dessutom. Men han gör sig väldigt bra i media. Han pratar väldigt bra, duktig och tar för sig också i media. Dessutom så vågar han ju ta ut de här. Jag nämnde ju Maja Dahlqvist och Sofia Henriksson. Att han vågar ta ut de här förstårs seniorerna. Jag tror Maja, hon hade aldrig, och kanske inte Sofia heller, någonsin innan Bruksvallarna åkt en seniortävling ens. Och så bara ut i landslaget direkt. Det är rätt så vågat.
Men vågar satsa på unga talanger.
Ja, precis så. Måste se framåt. Och du är ändå under ett VM-år liksom, som är oerhört viktigt för Sverige förstås. Och sen, nu får jag in lite cykel här ändå. Men jag vill hissa Christian Weishag som har startat upp det här nya cykellaget. Vi nämnde honom förra podden också. I Treberg Bianchi. Stämmer. Som det heter. Och jag vet inte hur mycket vi hissade just... hur han la fram laget redan nu liksom. Det var ju trots allt för någon vecka sedan då. Redan har klart med stripade bilar, tävlingsdräkten var klar, cyklarna var på plats, alla cyklisterna hade fått sina kontrakt skrivna och så vidare. Det är liksom någonting som man sällan har sett i svensk cykel.
Det är professionellt.
Det är väldigt professionellt.
Välpaketerat och bra varumärke.
Ja. Sen är det dags att dissa då.
Yes, dissa.
Och nu dissar jag alla schackspelare i Sverige alltså. Hur svårt kan det vara att bli världsmästare? Ni blir ju hur poppy som helst. Nu får ni hem och träna ordentligt. När Magnus Carlsen, norrmannen, han är en sån superstar i Norge så det liknar ingenting. Jag var inne på VGs hemsida. Världens gången och de tidningar som laddar rätt så mycket på och skriva om sport. Och det var liksom någon smutt om Petter Nordtugg här och där va. Och sen var det bara den här schackliran. Han är ju hur stor som helst. Det är ju fantastiskt det. Alltså. Vilken genomslagskraft. Så nu dissar jag de svenska schackspelarna att inte har lyckats bli världsmästare. För det kommer bli storstjärnor. Träna nu!
En passning till svenska schackspelare och svenska schack. Bli bra
nu. Den dissningen får ni ta lite som den. som den är.
Men det kan ju också vara en positiv gissning. Att
ja, precis.
Om man blir bra så finns det en position att ta och bli känd.
Ja, precis.
Lyfta fram sporten helt enkelt. Ja. Den är het just nu.
Ja, den är verkligen, i alla fall i Norge. Ja. Så bara, det bara brinner.
Ja.
Sen vill jag dissa alla som tycker att det var kul att en skidskytt vann en längdtävling. Det är inte dugg kul alltså. Jag är ju orolig. Va?
Utveckla.
Nej, men alltså, det är klart att de som inte gillar längdåkare, de kanske tycker det är kul. Men de som är inom längdåkningen, för de har ju också hört liksom, att en del tycker det är kul. Men det är ju inget roligt. Alltså en längdåkningstävling ska en längdåkare vinna, inte en skidskytt. Det är ungefär som den Jörgen Mårten sa, som var en av världens bästa orienterare, vår bästa svensk på Stockholm Marathon. Jag menar, det är inte roligt alltså, för den sporten, för bara att de löparna. Det var väl 93 tror jag, det var en 20 år sedan.
Just det.
Och det finns ju fler. Jag menar, det var ju på Tumbas tid för fan, man kunde vara bra i två idrotter.
Fotboll och hockey.
Ja.
Nej, men, och det är ju lite speciellt. Om man fokuserar på en sport och tränar som bara den på den sporten. Och så kommer någon från en annan sport, visserligen närliggande och liknande sport. Mm. Men samtidigt någon annan sport kommer in och
ja.
Gör det så bra.
Lindström är ju tidigare längdåkare givetvis. Han har varit bra som junior. Vi hörde också Kalle Halvarsson säga att han var tvåa bakom Kalle på något SM. Men nu är ju trots allt skidskyttet hans första gren liksom. Och de åker med gevär på ryggen. De stannar lite då och då, lägger sig ner. Och de gör ju fantastiska prestationer. Och han är ju så jäkla bra. Och han är ju bland de bästa längdåkarna. Alltså utav skidskyttarna. Men ändå så tycker jag, alltså det är en liten liksom varningssignal på något sätt. Att fasiken, hur står det till egentligen? Det är därför jag inte tycker att det är speciellt kul. Sen, visst, grattis Lindström. Det är ju jätteroligt för honom då förstås. Men för själva längdåkningslandslaget så borde det kännas sisådär alltså. Och det gör det nog för dem. Men det borde också de andra tycka som följer sporten.
Bra! Hissa och dissa med Wacky. Kan du dra en kort summering bara? Etta, tvåa på hissa.
Ja, och sen, jag har en trea också.
Okej, du har en trea.
Ja,
trea
den här gången. Jag har 23 den här gången.
Okej, det är
Jeffrey Taylor. Och inte så mycket liksom, till personen Taylor. Ja, det han har gjort är ju fruktansvärt. Han har ju misshandlat sin flickvän. Det han är erkänt. Det är ju en basketlirare från Norrköping kommer han från. Så flyttade han ganska tidigt. Han var väl 17-18 år när han flyttade till USA och spelade college basket. Och nu spelar han för Charlotte Hornets.
NBA. Mm.
Och vilket jävla uttal jag hade. Charlotte. Lät ju
du tänkte på Jojos tjej. Charlotte. Du är fast där.
Alltså. Ja, precis.
Jag tatuerade för mig. Ja. Charlotte Hornets.
Men han har givetvis gjort någonting helt sjukt och han ångrar sig jättemycket. Men det som jag dissar, det är ju att misshandla sin flickvän och vad jag förstår också slagit sönder en hel del saker. Va? Det bedöms som lindrigare än att någon idrottare, i och för sig inte alla idrotter ska jag säga, men typ cykelsport, längdåkning, du vet de här konditionsidrotterna. Skulle de ta något naturpreparat som det råkar finnas dopningsmedel i och som man inte har kollat upp, och det har man ju ansvar själv för att kolla upp, så bedöms man, blir man dömd hårdare än vad Jeffrey Taylor blir dömd. Alltså nu är det skyddstillsyn i och för sig 18 månader. Och det är ju ganska allvarligt. Men sen 24 matchers avstängning. Det känns
beklämt.
Det är jävligt fint.
Det finns också en dimension i det här tycker jag. Och det är hur man blir bedömd av media. Mm. För att det är en sak hur NBA i det här fallet agerar. Eller den som är ansvarig för själva sporten. Eller klubblaget. Men det är också tycker jag lite märkligt. Nu är basket en mindre medial sport i Sverige. Mm. Men man ser på stora sporter när någon gör liknande handling, vilket är vedervärdigt, så blir man ju väldigt kritiserad i media och det blir stora mediecirkus som drar igång. Här har det varit väldigt tyst tycker jag.
Kanske för att han har bott där borta så många år.
För det här är ändå, om man ska säga, vi har Jonas Jireb på NBA som är den största svenska stjärnan och kanske ja, den första också. Eller det är den första. Och sen har vi då Taylor som är nummer två. Mm. Så det är ju, jag som brinner för basketen tycker att det är otroligt synd, för att man måste vara ett föredöme och det här är inte bra gjort. Alltså. Så att den dissa köper jag fullständigt. Mm. Kan inte du dra en kort summering bara, väldigt väldigt kort om 1, 2, 3 på hissa, 1, 2, 3 på dissa.
Foppa, hissa, hans karriär. Grip, bra jobbat i media och bra att du vågat ta ut unga åkare i landslaget. Vejsag, tack för ett fint lag. Hoppas det blir stora framgångar också. Dissa, schacken, hur svårt kan det vara? Den där känns så där faktiskt, det måste jag säga. Okej, jag får stå kvar på den. Och dissa också alla som tycker det är kul att någon från fel sport vinner. Och sen att man dömer väldigt, väldigt olika i olika idrotter.
Ja.
Och framförallt en sån här grej tycker jag är helt sjuk. Jag tycker det är konstigt när man blir dömd i vanliga fall också. När det gäller till exempel dopningsavstängningar och så vidare. Det skiljer ju, kan ju vara ljusår emellan. Det var ju en kinesisk simmare nu som man inte ens hade gått ut med att man hade stängt av i 3 månader.
Fick läsa om det i papperna?
Ja, man fick läsa det kinesiska simförbundets årsredovisning ungefär. Där stod det en lite fin text. Mm. Men speciellt det här, alltså, man liksom misshandlar en annan människa, och det här är ju inte unikt givetvis, det har ju hänt många gånger. Det händer ju inom idrottens värld nästan varje match för sig, som i hockey, det är ju nästan misshandel faktiskt i vissa fall. Och där blir man ju dömd väldigt lindrigt alltså.
Mm.
Och då är liksom en dopningsavstängning liksom, den får man ju mer stryk för.
Mm.
Det är konstigt, tycker jag.
Det är konstigt. Du, vi ska gå över på dagens tema, dagens sport.
Mm.
Och det är handboll.
Ja.
Och det händer ju otroligt mycket i handbollens värld.
Är vi bara där?
Vi är bara där. Vi har
handbollen längst.
Ja, vi kör långa poddar. Det är de här 2-timmarspoddarna med Backe och Jesper.
Ja.
Du, handbollen. Vi har ett stundande EM på damsidan. Qatar.
Ja.
Vad tror vi om damernas?
Ja, fast damerna spelar väl i Kroatien, va? Och det här är alltså
herrarna, förlåt, herrarna har vi Qatar.
Men damerna, ja, vi får ju snart höra här med vår intervjugäst. Vi ska ju fråga just om vad han tror, men det verkar ju som att de har ett intakt landslag. De har mycket att välja på liksom, och det kan bli till och med lite knepigt att ta ut laget. De ska ju spela 2 matcher mot Brasilien nu inför EM, och tog ju EM-silver för 4 år sedan. Så vi får se, kanske är de lika starka idag. Vi har ju rätt så många duktiga handbollsspelare. Och det som är lite roligt i sammanhanget med handbollen och inte minst VM i Qatar då, det är att Eurosport kommer att visa en hel del matcher. Och jag tror inte det är EM i år på damsidan. Däremot så är det nästa mästerskap på damsidan som kommer in i rätt cykel så att säga.
Just det.
Men däremot så blir det fullt pådrag på VM i Qatar på här sidan, som går i januari månad och några veckor framåt.
Precis.
Så att och det, just Qatar, det har ju varit knepigt. Det är ju Förenade Arabemiraten och Bahrain har ju hoppat av politiska skäl, men nu vill de tillbaka. Och
det verkar lite snurrigt.
Ja, det var verkligen snurrigt. Och nu får ju Sverige möta Island, och det är ju svintufft. Alltså. Det blir ju mycket, mycket tuffare motstånd än vad man skulle ha haft från början. Och det är ju Sverige och handbollslandslaget är väldigt upprörda. Men det ska bli skitkul att se. Nu är det väl en del skador som man dras med i landslaget, men ja,
jag såg det är 2 spelare som är nominerade till världens bästa spelare på sin position. Vi har Mattias Andersson, målvakt, som man faktiskt kan gå in och rösta på redan nu, tror jag. Gör det om ni inte har gjort det redan. Och sen har vi Tobias Karlsson som är nominerad som världens bästa försvarare.
Ja.
Så att vi har ett antal duktiga handbollsprofiler.
Än idag kan vi säga. För, alltså, rent historiskt så är Sverige, framförallt från början när man började spela mästerskap. Jag menar, EM är inte så gammalt. Jag tror att det var början på 90-talet, 1994, när man körde första EM.
Yeah.
Och VM är ju, första VM var ju på 30-talet, men sen gick det ett antal år fram till 50-talet innan man körde igång VM igen. Och Sverige har ju det är till och med så att Sverige toppar faktiskt listan över mest framgångsrika länderna. Man har ju flest medaljer från VM-sammanhang. Och Bengan Boys var ju den andra eran så att säga. Vi hade den era innan.
Bengan!
Så att, ja, får se. Det är klart att de har ju alltid lite press på sig faktiskt. Även om de är lite underdogs i Sverige så är det liksom historiskt sett en väldigt stark handbollsnation. Damsidan är lite annorlunda med det. Där har de ju haft liksom, och det, den perioden vi är inne i nu, liksom, de här senaste åren, så är ju det bästa Sverige har gjort egentligen i mästerskap. Så att,
precis, herrarna har ju varit bra historiskt, damerna har kommit mer och mer på senare år. Och har väl en, ja, hamnat på en nivå i vilket fall bland toppnationerna. Inte riktigt topp 2, topp 3, men ändå en av de bättre nationerna under mästerskap. Nu är det EM här i december. Man har Kroatien, Nederländerna och Tyskland i gruppen. Vad tror du om det? Hur går det för våra damer i EM?
Ja, det blir en tuff... Kroatien har ju hemmaplan och de har ju för sig inte lyckats så bra tidigare kanske i mästerskap som man hade trott. Men jag tror att de har en ganska bra chans faktiskt. Just med tanke på att laget är intakt. Liksom. De är få skador, de kan välja och vraka liksom, alltså, det ser bra ut.
Ganska många också unga spelare som kommer upp och tar för sig och fler blir proffs utomlands. Nu hamnar de flesta dock i Danmark, men trots allt utomlands och kan livnära sig på handboll på både dam och här sidan. Så att det är lite,
och så har det ju varit några år med handbollsdamerna. Det är ju många som har spelat professionellt i Danmark under senaste 10-årsperioden i alla fall.
Exakt.
Sen har det ju varit liksom, det har gått mer eller mindre bra för vissa klubbar har fått lägga ner och sådär. Vi kanske har satsat lite väl hårt. Men som sagt, det är många professionella handbollsspelare både på dam- och herrsidan från Sverige.
Och nu har vi alltså ett VM på herrsidan i Qatar. Vi har ett EM i december på damsidan. Sen är det ju faktiskt så att 2016 har vi ett EM på damsidan på hemmaplan.
Ja.
Vilket är väldigt, väldigt spännande. Och sen på herrsidan har vi ju faktiskt ett VM 2020. Det blev ju klart här för några veckor sedan. Det känns som att någon gör någonting rätt i handbolls-Sverige.
Ja.
Och där skulle jag bara vilja skicka in en hyllning till det fantastiska jobbet som man gör i svensk handboll. Jag tycker man tänker lite nytt. Man tittar inte så mycket på vare sig fotboll eller hockey eller andra sporter. Utan man vågar experimentera och kör sitt eget race. Man har lyckats attrahera stora mästerskap. Och man gör det här lönsamt, vet jag.
Ja.
Och där vet jag att Hans Westberg, en otrolig eldsjäl i handbollen, finns med och är väldigt engagerad i det dolda lite grann.
En gammal brasiliansk mästare till handboll.
Exakt.
Hans Westberg.
Precis, att han var en ful jävla på planen. Men han är alltså koncernchef för Ericsson idag och engagerad i svensk handboll och förbundet.
Och det är ju en annan också gammal storlirare. Han hade väl lite tyngre titlar i och för sig än Westberg. Och det är ju vårt intervju för den här podden.
Stefan Löfgren.
Ja.
Och ska vi ta och lyssna på den intervjun nu?
Eller? Ja, vi gör det.
Jag sa en gång Stefan Löfven, men det är helt
ja, han kanske är en bra tungback.
Han kanske skulle varit en mitt nya.
En kantspelare bara när man ska fylla ut laget. Stå ute i hörnet.
Nej, inte Stefan Löfven utan Stefan Löfgren kommer här.
Ja. Jag har ett fint kontor på Arsenalsgatan i Stockholm med en av världens bästa handbollsspelare genom tiderna får man säga, Stefan Löfgren. Vad säger du själv om det?
Jo, jag tycker också att det är fina lokaler. Nej, det är klart att jag tackar för den beskrivningen. Jag tycker det är svårt att värdera på det sättet, men jag är oerhört stolt över det jag har varit med och uppnått och faktiskt presterat under min handbollskarriär, absolut.
Jag drar ju lite resultat, eller liksom meriter då. 2 silver, 4 EM-guld, 1 guld, 2 silver, 2 brons i VM. 5 SM-guld med Märikon, lite slid. 7 ligaguld med Kiel, där du spelade en stor del av din karriär. Tre gånger årets handbollsspelare i Sverige. Svenska Dagbladets brandguld fick ni också efter en guld 1998 och så vidare och så vidare. Du har gjort över 1100 mål både i landslaget och Kiel. Det är väl ganska bra?
Ja, det är ganska bra faktiskt. När man får höra det så här uppläst så är det klart att man har varit med om en del. Som idrottsman är det ju så i karriären att efter varje match eller varje turnering så finns det ju en ny match. Så man hinner ju inte riktigt att kanske reflektera och njuta på det sättet som man skulle vilja göra ibland.
Men du har ju gått på det liksom ganska direkt efter karriären med och liksom din civila karriär. Har du hunnit njuta nu?
Ja, men absolut. Det började väl någonstans där när man bestämde sig för att sluta med de här så kallade avskedsintervjuerna eller sammanfattningarna skulle göras. Då började man ju få ett grepp om det och tid efteråt att greppa det också kanske. Så att, det tycker jag nog att jag har fått. Sen så är man väl sån som idrottare sen går över i det privata näringslivet som jag har gjort. Att man tittar framåt på nya mål helt enkelt.
Ja. Men du, vilken avskedsföreställning det blev där i Kina. Så de drog ju lite bra gäng, va? För att tacka av dig efter din jättelånga handbollskarriär.
Ja, det är ju så. De har ju som tradition där nere att har man då varit mer än 10 år i klubben eller 10 år och gjort mer än 200 landskamper och så vidare så har man då rätt till en resetmatch eller en sån tillställning. Så att, det är jag ju tacksam för att man fick avsluta karriären och fick ju ett fantastiskt möte av publiken då det var utsålt och så vidare men även av alla de spelarna som kom från alla dess hörn i världen.
Häftigt. Ja. Lagkapten både Kiel och landslaget i typ 10 år. Vad tycker du att du gav liksom, som lagkapten? Vad var det viktigaste för dig liksom, i den titeln?
Viktiga, det är ju lite olika att vara lagkapten i ett klubblag i utlandet, i Tyskland i mitt fall också, i landslaget. Men personligheten som jag bar och bär med mig är att jag aldrig ger upp allt jag gett 100%. Och det är väl någonstans det jag vill smitta av mig oavsett var någonstans jag har varit lagkapten eller ledare. Det tror jag är det viktigaste och ska vara det tydligaste. Det hoppas jag också att folk har sett när man har bedömt mig som spelare.
Ja, men du, Bengan kändes ju nästan lite overkill ibland när det var matcher. Det var ju bara du som snackade när det var timeout. Och även inför matcherna kändes det som att det var efteråt. Bengan kom ju bara på måndag.
Jo, men han gled ju på en räck. Man kan ju inte säga detta. Ja, precis. Nej, skämt åsido så var det väl ett stort ledarskap på honom och kanske en av de första som vågade lämna ut ledarskapet och säga att de här killarna i det fallet kan mer handboll än mig. Men framförallt kunde vi ju kommunicera på banan mycket snabbare än vad en ledare kan som är vid sidan om. Däremot var det hans riktlinjer, taktik och analys som gällde. Så att, men han var först med det och det är klart att det väckte en del uppmärksamhet. Att någon snackade anfall och någon annan försvar och så var vi några som delade på det.
Ja. Men du, vi kommer säkert tillbaka lite grann till din landslagskarriär och professionella karriär. Men det började ju någonstans. Du är född i Partille. Men spelar väl aldrig för Sävehof? För du har ju varit otroligt lojal också. Du har ju spelat i Skepplanda, du har spelat i RIK i Sverige. Ja. Och sen ett år i Tyskland innan du kom till Kiel. Så att du har ju bara spelat i 4 klubbar. Men aldrig Sävehof, som är ju, det är ju deras nästa där partiet.
Ja, det är det. Men jag flyttade då när jag bara var ett halvår gammal max från Partille. Inte för att det var Partille och Skepplanda, utan det var mer ett beslut för mina föräldrar. Men jag var svartgul sen på Skepplanda, BTK var ju svartgul.
Ja.
Och sen när det begav sig egentligen så fick jag ju möjligheten att komma till RIK. Och då blev ju där. Och det är riktigt, sen har jag varit de klubbarna troligen som jag har valt till stor del förutom ett år där klubben sin konkurs. Men, så att det är väl den kopplingen jag har till Partille, så jag blev inte svartgul Sävehofare på det, men jag kan vara djupt imponerad av vad Sävehof gör som idrottsklubb naturligtvis.
Men du, Skepplanda bordtennisklubb, det måste ha känts lite konstigt att spela för en sån förening, alltså, med det namnet tänker jag, för det var ju den de första åren, va?
Så är det. Det känns nog mer konstigt för andra som reflekterar över det. Jag var ju aldrig inblandad i bordtennissektionen, utan det var ju fotboll och handboll för min del. Det fanns ju även ishockey på utomhusrink.
Ja,
fyllde med åvatten och frös där. Så att, men fotboll och handboll blev ju så att bordtennisen fick vara ett B i klubb.
Ja. Men det var ju lite roligt för du spelade både din brorsa Jan och sen pappa Lars-Göran. Sen vi spelade ihop i 3 veckor.
Så är det ju när inte orterna är så stora. Då får man ju ta det man har.
De var utfyllande.
Nej, det var ju faktiskt inte så. Men nej, vi är ju från en idrottsfamilj. Pappa har spelat naturligtvis sen tidigare och min bror också, även om han spelade mer fotboll. Men vi hamnade i A-laget under en viss period tillsammans. Så det är klart att nu så här efterhand, det är ju rätt kul faktiskt.
Ja.
Och de fotorna är rätt läckra faktiskt någonstans och ha när man sitter på lobbyn med sin far och sin bror. Ja.
Men du blev ju stjärna ganska snabbt ändå. Du är ganska ung när du kom till RIK. Var det självklart för dig att välja det? Eller hade du inga annat val, kan jag säga?
Ja, både jag och nej på att vara stjärna ganska ung. Jag var inte stjärna på det sättet och jag aldrig var med i något ungdomslandslag eller stadslag och de här bitarna. Så på så sätt så kommer övergången till RIK ganska överraskande för många. Och kanske även för mig att vara en klubb av den kalibern. Jag hade ju en del förfrågningar av andra klubbar i närregionen skulle jag säga. Men RIK var ju ändå en elitklubb även om när man gjorde den här ombyggnationen så hade man otroligt dålig ekonomi och var tvungen att försöka hitta individer som ingen annan hittar som var väldigt billiga också.
Ja,
precis. Men, ja, men så var det ju lite grann. Vi kom ju några stycken där som inte riktigt fanns med på kartan. Jerry Hallberg, Peter Gans eller Branje. Så vi kom ungefär i samma veva. Det var ingen av oss som hade varit de där stora stjärnorna eller talangerna innan. Men någon gjorde ett bra jobb, det får man nog säga.
Men kan det ha varit nytta då kanske till och med att du inte var med i vare sig ungdomslandslag eller juniorlandslag? Att liksom, du hade drivet kvar liksom, sökte efter de här framgångarna som kanske många av dina jämnåriga redan hade fått som ungdomsspelare i juniorspelare?
Jag tror att det svaret får man ju aldrig i efterhand naturligtvis, men jag tror att det är bevis på att vi inom idrotten ska vara väldigt uppmärksamma på att man behöver inte gå den traditionella vägen och att sikta och scouta från början. Vi utvecklas olika som personer och även fysiskt i kroppen som är en stor del av idrotten. Så att jag tror att vi ska vara vaksamma på att man kan ta olika vägar och vi ska se spelare mycket och inte sortera ut dem så tidigt. Det tror jag däremot. Och någonstans är ju det här inre drivet som är det viktigaste för en idrottsman eller kvinna ändå om man ska nå toppen. Och det hade jag på. Mm.
Men du, var idrotten det självklara? Fanns det någonting annat när du var i all?
Nej, det fanns det egentligen inte, utan det var boll. Det var fotboll.
Det var bra fotboll?
Om man frågar mig så var jag oerhört lovande. Men,
jag hade inte heller på RIK eller ingen på Göteborg.
Ja, precis. Nej, men självklart division 3 och någon match där eller två. Men nej, det var mer lovande inom handbollen. Så på så sätt så var det nog rätt av ledare och mig som spelare att försöka satsa på handbollen.
Ja. Men du, lojaliteten här som jag pratade om tidigare, att det bara blev fyra föreningar, var det för att någon var så fruktansvärt bra eller är det så som person också att du liksom gärna håller det till?
Jag tror att egentligen vet jag inte om det handlar så mycket om lojalitet. I mitt fall tror jag snarare att det handlar om utveckling. Jag har hela tiden känt att jag fortfarande utvecklats i de miljöerna jag har varit. Då har det varit lätt att fortsätta. Hade det däremot varit så efter 2 år i RIK och man känner att jag utvecklas inte oavsett om det är från tränarens sida eller min sida, då hade jag nog gått därifrån. Mm. Nu hade jag turen att ha väldigt bra ledare och spela runt och då utvecklades man hela tiden. Mm. Någonstans där sen så hade man nått den ihåg att nu var det dags att liksom, när förfrågningarna kom och man tittar sig i spegeln och säger att fan, när jag har lagt av då vill jag kunna säga att jag försökte och då var det nästa steg. Så att, och det blev ju lojalitet, ja.
Ja. Hur var du som grabb då? Var du liten eller har du varit ganska stor liksom, som handbollsspelare?
Jag har varit liten, jag har varit sen i puberteten och lång och smal länge så det kom oerhört sent.
Men det är sjukt grej, när jag har sett dig spela handboll, speciellt när man tittar på TV då, för jag tittar ju på väldigt mycket handboll faktiskt, så har det alltid känts ganska liten sådär. Men sen när man träffar Stefan Löfgren och skakar hand med honom, då försvinner hela min undran. I din handplan. Hur har du känt dig i de sammanhangen? Liksom, har du känt dig internationellt framförallt förstås? Är du en liten spelare? Eller är du...
Jag kan
normalstor så att
säga. Jämfört med Hugo Uranje så är jag ingen liten spelare. Så han är ju 1,66 och jag är 1,92. Men internationellt så har jag aldrig känt mig stor. Det kan jag inte påstå. Utan det har alltid funnits de spelarna i medtal. I både med mig i laget och i motståndarna som har varit betydligt mycket större.
Så, att, så det är ingen fel bild man har haft när
man har tittat på. Nej, det är det absolut inte. Utan snarare lite i underkant kanske för den positionen. Sen om man kan spela och så vidare. Har jag tendens att vara lite kortare och betydligt snabbare också för den delen. Men, så att jag har nog varit i underkant där.
Mm. Och lojaliteten har ju fortsatt också med handbollen. För du är ju bara i den världen och har varit det ända sedan karriären tog slut. För 4-5 år sedan. Och nu är du general manager i svensk handboll. Vad innebär det?
Ja, egentligen är det en tvådelad tjänst. Dels så har jag det övergripande sportsliga ansvaret för de här landslaget som sportchef. Och sen så är jag vd på Svenska handbollslandslaget AB som driver och utvecklar de kommersiella rättigheterna för svensk landslagshandboll. Fram till nu, och sen är det enbart det kommersiella delen som kommer att koncentrera sig på det framöver.
Men det kändes ju liksom, när man såg det som spelare så kändes det, men det är ju tränare du kommer att vara alltså, efter karriären. Alltså att du kommer att få en, kanske en förbundskapitänsroll eller någonting. Är de tankarna för din del åt sidan, eller finns det en chans att vi får se dig i en blå, gul och verand i jumpasalen?
Jag har aldrig själv, jag var ganska tidigt klar, men jag tror inte att satsa på en tränarroll är någonting för mig. Jag var lika klar att jag ville fortsätta inom handbollen, men mer med affärsutveckling och de frågorna. Så att jag tycker att jag har fått det bästa av två världar faktiskt nu när jag har fått möjlighet att ha den här rollen som jag har. Så att på så sätt så är det inget mål jag har eller ser framför mig. Sen har jag möjligheten att jobba att dra på mina frågor och rollen ändå och se lite tränarvärt ut, men det är nog mer alibi i så fall.
Ja, precis. Men det är viktigt för dig att det går bra för landslagen. Nu har vi ju två mästerskap, viktiga mästerskap. Damerna som har sitt EM och herrarna har ju sitt VM. Vad har du för förhoppningar där?
Man har ju alltid stora förhoppningar. Svenska handbollsförbundets målsättning är att vi alltid ska kvalificera oss till mästerskapen först. Nu har vi lyckats infria det, och vi har ju också misslyckats under min period med att göra det vid vissa tillfällen. Men när man åker till ett mästerskap så är det faktiskt så att allt är möjligt. Det var ingen som trodde att svenska herrlandslaget skulle ha en chans i OS. Och det hände därifrån och förlorade en final med ett mål. Fantastiskt. Så att det är ju lite grann det som är idrottens kärna, tycker jag, att det är möjligt. Sen är det alltid som vanligt med klyschor och mycket kan hända och så vidare, men det är klart att damlandslaget har en fantastisk trupp, alla spelare friska, alla finns där idag när man ska gå in och samlas här nu alldeles i dagarna för att börja ladda för EM. Så att, svår väg, ja visst är det, men vi har lika goda möjligheter som många av de andra lagen, även om det kanske finns ett eller två lag som sticker ut som favoriter. Mm. Herrarna har ju lite mer problematiskt mot sitt VM här i januari där spelare har gått sönder och inte stått till förfogande och så vidare. Så att där är det väl mer öppet på det sättet. Och sen har vi haft lite oroligheter kring vilka lag som ska vara med och hoppat av. Och Island har kommit till våran grupp. Sörja, soppa, jag vet inte vilket. Mm. Men alla de har uttrycken ju rätt om det. Ja. Så att där är det lite svårare att sia om vart vi är på väg faktiskt. Mm.
Och Eurosport, min kanal ska sända bland annat. Det är SBS Discovery då på kanal 5 och 9 och Eurosport som ska sända. Det tycker jag är väldigt spännande. Kommer du att ha någon roll förutom den du har i svenska handbollsförbundet?
Jag kommer att vara med nere i Qatar. Jag kommer också vara med damerna till en början nere på det mästerskapet. Så att jag kommer finnas där runt omkring. Sista gången jag kommer vara operativ på det sättet. Sen övergår jag till annan verksamhet som sagt. Men jag kommer finnas där. Så att, och det blir väl kul att hälsa en ny kanal. Välkommen också som handbollskanal. Nu sänder ju nästan alla kanalerna handboll. Om man räknar elitserie och Champions League och VM. Så att, det är kul.
Men du, och följer du någon annan idrott? Eller är du en riktig handbollsnörd som bara...
Nej, jag är absolut mer allmänt idrottsintresserad. Så här, självklart blir det mest handboll. Men det är ju inte så att jag sitter och tittar.
Vad var det senaste då?
Senaste var ju grabbens ungdoms-SM i helgen som spelade sin Nässjö faktiskt. Ja. Så att man får se den ena metropolen efter den andra. men senast jag var och tittade på liveidrott var det Växjö Lakers mot Skellefteå.
Ja. Ja. Har du varit på någon cykeltävling?
Jag har aldrig varit på någon cykeltävling, nej.
Fasen alltså. Tyskland är också stort cykelland, men det är inte mer.
Nej, men man kan säga så här att då fick man ju åtminstone uppleva cykeln i alla dess tv-kanaler när de stora tävlingarna gick. För det och Formel 1 är ju fantastiskt intresse i Tyskland. Mm. Så på så sätt har man ju sett cykeln och kanske de stora loppen, men inte att jag sett i live, nej.
Men du, Kiel, vad lever han för liv där? Liksom, hann du med någonting annat än att lilla handboll?
Det kretsar ju kring handboll, så är det ju helt klart. Annars är ju Kiel en stor olympisk ort där man har väldigt mycket segelsporter som har olympiadeltagare. Men annars är det ju handbollen som är i huvudsak, och som idrottsman så är det ju träning, förberedelser, vila, äta, resa, det är ju som det ser ut. Däremot så är det ju en stor del av mitt liv kommer förbli. Vi var 10 år där, båda våra barn är födda i Kiel och så vidare. Så att det är klart att det finns mycket förknippat för mig med Kiel som inte har handboll utan mer av privat vänskap. Mm.
Saknar du det där livet?
Ja, på sätt och vis saknar jag livet som elitidrottsman att få förmånen att göra det man verkligen älskar. Samtidigt så vet man att det är någonstans på lånad tid. I det mesta av elitidrotten i alla fall så håller man faktiskt inte på efter man är 40 år gammal. Så att på så sätt så vet man om att det tar slut en dag. Och det hade inte gått att fortsätta heller efteråt, så är det en annan roll, så är det inte samma liv ändå. Så att, men jag är tacksam över att jag fick vara med och göra de resultaten vi gjorde. Det var häftigt.
För jag tänkte på också det här med att vara proffs i handboll och så vidare. Det är ju liksom fotbollsspelare, de har ju Messi, han tjänar ju 300 miljarder och Zlatan 70 000 euro i minuten och sådär. Blev du rik på handbollen?
De som tjänar absolut bäst har jag absolut stoppat undan rejält med pengar, det vill jag nog säga. Och under min tid så var det så att de som tjänade bäst låg kanske och tjänade en 22 000 euro netto i månaden, vilket är jättebra pengar. Inte att jämföra med hockeyn och Zlatan och de här. Och idag så har det ju stigit ytterligare för en viss klick av spelare. Men samtidigt så är det en stor klick som har fått väldigt mycket mer betalt av mittenspelare, man får höra det. Så visst finns det om man tjänar pengar på sin idrott.
Och du, är det någonting speciellt du kommer, jag läste dina meriter här, det är ju nästan sjukt. Alltså man kan skriva en bok bara genom att skriva alla resultat och så vidare. Men är det någonting som sticker ut liksom? Som du...
Ja, det är det. Jag är glad över att du inte får välja en grej, för det är det värsta man kan göra. Men överhuvudtaget att få kvalificerat sig deltagit i ett OS med det speciella livet och förutsättningarna och det som är en OS-by. Sen har jag ju lyckats förlora 2 OS-finaler också, men bortsett ifrån det så är OS en fantastisk upplevelse. Det måste jag säga. Sen hade vi ett EM här på hemmaplan som vi vann mot Tyskland i förlängning i finalen i Globen. Och det var ju det landet jag bodde i för tillfället, så det var speciellt på det sättet. Men också det var första gången som jag tror att jag och vi som lag märkte vilka förväntningar det fanns på det här landslaget. Det märkte man ju inte riktigt på den tiden i början, då det inte var samma mediala landskap man hängde med lika mycket som man gör idag kanske. Och att lyckas infria det i Sverige, för Sverige, det är någonstans har en speciell plats i hjärtat.
För det man tänker efter också liksom, med era landslag, det var att det fanns ju så otroligt många profiler. Det var inte liksom typ 1-2 spelare, det var ju i stort sett hela laget kunde utreda fram i media liksom, och göra någonting jättebra bra. Vi pratade tidigare också att det behövs den här typen av människor liksom, för att landslag ska bli så populärt som det är problem.
Ja, det behövs ju absolut. Det är ju en del av idrotten att kunna sälja sin idrott. Sen ska alla vara sig själva ändå naturligtvis. En del av det med personligheterna var väl också naturligtvis att under så många år så var man nästan framgångsspelare om finalplatsen eller medaljen i alla fall varje år. Så det gavs ju oerhört mycket tid att hitta de här personligheterna utan att det fanns en strategi eller plan faktiskt som är en del av verksamheten idag kan man säga. Så att på så sätt så tror man fick tid att många av personerna fick synas och fick någonstans komma igenom rutan.
Ja. Var det så bra polare som det såg ut att vara om man tittar på TV?
Jag tror inte att man var bättre eller sämre polare än ett lag generellt. Det som gav bilden var ju Bengans införsel av den här sociala aktiviteten där han mycket skickligt bjöd in media att vara med, för annars är det ganska stereotyp bevakning av idrotten. Liksom match hit och dit och målgörande. Det gav ju en bild, men självklart det var emellanåt inga snälla ord emellanåt när man ska komma fram till resultat. Men någonstans, respekten fanns däremot alltid där för att vi ska någonstans och vi ska vinna. Det där fanns det, men jag tyckte det var bättre eller sämre än något annat lag.
Vem var värsta spelarinka? Vem busigaste?
Nej, men de delar nog på det Wislander och Karin tror jag. Ja. De slog sån här titeln. Jag vet inte vem som...
Hävlar de till och med om?
Nej, det gjorde man inte. Men jag tror nog gärna att de vill nog ha den titeln i alla fall.
Ja, precis. Ja, underbart. Jag är lite ledsen att du inte följde cykelsporten mer så här, men fasiken. Jag tyckte det var fantastiskt trevligt att få träffa dig och få höra lite grann om nutid och dåtid och till och med han är med lite framtid. Så lycka till framöver.
Tack så jättemycket.
Stort tack.
Tack.
Roberto, det är dags att avrunda poddavsnitt nummer 2 på Zolo Sport med Vacki.
Äntligen.
Det var en lång rackare. Jag tycker det var en hel del bra snack. Hoppas ni tycker det där ute också som har lyssnat. Ge oss gärna feedback. Positivt eller utvecklande feedback. Skicka ett mejl till jesperochvacki@gmail.com. Var också med och tävla i våran häftiga tävling där man kan vinna fina priser från Roberto Vacki. Det gör man genom att man tar en bild, hashtaggar Solosport med Vacki på Instagram. Vi väljer ut en vinnare. Vi vill se många fina bilder där när ni lyssnar på podden. Det kan vara att ni ligger vid hängmattan eller sitter i soffan eller vad ni nu gör. Var lite kreativa, så hoppas vi på förslag och då kan ni vinna fina priser till och med av Vacki.
Häftiga tävlingen, säger Jesper. Låt mig förstå, liksom, det har inte varit någon häftigare tävling där.
Det kan och vara det häftigaste sen sliced bread. Du, Roberto, vi ska väl tacka för oss. Vi har kört på rätt länge idag, så att ja, tack Roberto och tack alla som ni som har lyssnat.
Jo, som en liten avslutning bara. Kan man inte be dem som lyssnar komma en förslag på intervjupersoner?
Det låter som en god idé, tycker jag.
Ja, får vi se om det är någon som sticker ut, så skulle man kunna plocka den.
Maila oss jesperochvacki@gmail.com om ni har någon person ni skulle vilja höra en intervju med, så försöker vi fixa det helt enkelt.
Ciao!
Ciao! Ha det bra! Tack alla! Hej då! Hej.